Varmt välkomna till Ring P1 här med mig, Steffen Renklint i Umeå. Ny vecka, och det är samma telefonnummer, 020-22-10-10. Ni ska ringa för att vara med här. Vad vill ni prata om? Det finns mycket att välja ifrån. Dagens rapporteringar till exempel. Det skulle kunna vara det här med tuffare kontroller av arbetslösa, eller kan det vara Sveriges elbråk med EU, eller är det här med Hanta-viruset som ni vill prata om? Det är bara ringa 020-22-10-10. Vi ska börja med Ninni Dahlbäck i Lund. Hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, vad har du på hjärtat?
Jo, jag skulle vilja tala lite om regeringens nya socialpolitiska så kallade reform. Man kallar det reform, och jag tycker man använder det här ordet väldigt vårdslöst. Det gäller alltså att sänka biståndet, det ekonomiska biståndet, det som också kallas för försörjningsstöd. Man vill minska det.
Eller socialbidrag har det också kallats, va? Alltså i folkmun,
ja.
Lite så.
Ja, just det.
Bara så vi förstår, så det är bistånd till, alltså inom Sverige, så att säga, till personer som...
Ja, just det. Det är två professorer som har granskat, två professorer i socialt arbete som jobbar i Stockholm och Malmö, som har granskat uttalanden från Ulf Kristersson och socialministern Tanja, tror hon heter. Och där säger man ju att där ger man intrycket av att det är lätt att få ekonomiskt bistånd. Det är det inte. Man blir väldigt väl kollad vilka tillgångar man har. Och om man får det här biståndet beviljat, för närvarande är det 5 000 kronor för en ensamstående person när hyra och el är betalt. Behöver man något extra bidrag för exempelvis att laga en cykel eller tandvård, då får man ansöka om det också extra. Det finns liksom inga marginaler för några andra utgifter än det allra, allra nödvändigaste. Och sen ger man också intrycket av att det är stora barnfamiljer som får bistånd. Men det är mest ensamstående män som får bidrag. Och det här försörjningsstödet, det har sjunkit väldigt mycket de senaste åren. Det var liksom den statistik som jag har sett. Det var ganska högt då, 1996. Men så... nej, sen har det sjunkit och är väldigt, det har sjunkit hela tiden.
Ja. Så ja. Vad är din poäng här?
Att regeringen vill framstå det hela som att det är lätt att få bistånd. Att det är bättre att leva på bidrag än att jobba.
Men det menar du att det inte är?
Nej, absolut inte. Ulf Kristersson, han har sagt så här. Den höga invandringen och den dåliga integrationen har lett till ett enormt stort utanförskap. Där människor som skulle kunna jobba istället lever på bidrag år efter år. Men så går det inte till att man bara kan leva på bidrag år efter år. Och där måste Arbetsförmedlingen jobba för att hjälpa dem som är arbetslösa.
Ja, nu verkar det ju som att man har skärpt kontrollen här av arbetslösa från Arbetsförmedlingens håll. Hörde jag här på nyheterna i morse, jag vet inte riktigt vad det kan leda till för hjälp, men förhoppningsvis att folk fler kommer i arbete. Tillbaka till biståndet, så Dagens ETC, de hade gjort en koll på detta under 24, så var det totalt 14 hushåll i Sverige som fick 40 000 kronor eller mer i bidrag. Jag vet inte, det låter ju som, nu är det ju bara 14 hushåll då i Sverige, men det var ju ändå 40 000 eller mer.
Men man kan inte stapla bidrag på försörjningsstödet. Alltså, vi säger en stor barnfamilj med 5 barn. Det var ju ett exempel då som de tog fram som hade 46 000 i bidrag, och det låter ju fruktansvärt mycket. Men i den här summan, 46 000, ingick bostadsbidrag, barnbidrag och barnstillägg. Och det är ju legitima bidrag, så att säga.
Alltså det tycker inte du är att stapla bidrag på varandra?
Nej.
Nej.
Alltså, jag är rädd att liksom regeringen vill få det till att folk har lätt, att det är lätt att få försörjningsstöd. Men det är det inte. Det är krav. Det är krav på det. Det är krav på att man ska söka jobb. Att man ska ha någonting på gång. Praktik eller utbildning.
Mm.
Och man måste sälja värde. Alltså om man har några smycken hemma eller man har några kända tavlor. Jag vet inte hur det
man
är.
Man kan inte sitta på ett stora tillgångar och samtidigt få detta.
Nej.
Vi ser om fler har tankar kring det här. Vad fint att du kom in med ett inlägg ändå i denna fråga.
Jag
hoppas att det kan bli en diskussion.
Från de som verkligen jobbar med detta så man får lite mer liksom, kött på benen.
Ja, men okay, då är det fint. Eller ni som inte håller med. Ninni Dahlbäck, tack så mycket i Lund där, och ni som lyssnade på detta, ringarna 020 22 10 10. Björn Bernadsson i Stockholm, hallå.
Hallå, hej.
Tjenare, du vill också kommentera något politikerna har gjort.
Ja, jag tänker på det här obegripliga kvittningssystemet som vi har i riksdagen. Den bygger liksom på att man ska ta bort röster. Och jag tycker att alla ledamöter borde rösta.
Just det, okay. Ska vi ta det bara ut. Så att jag tror, så här har jag fattat det. Då är det ju så att man måste vara på plats för att rösta i riksdagen. Men eftersom det kanske är jobbigt om någon är sjuk eller måste operera sig eller vad det nu kan vara av de här riksdagsledamöterna. Då ser man till att man liksom jämnar ut så att man bibehåller fördelningen som var vid valdagen. Så att om ena laget tar en bort, så tar det andra bort och en också, så blir det jämnt ut. Vet läget nu, och det tycker du är knäppt.
Ja, det är knäppt, alltså flera saker. Men om man säger så här, det utgår ifrån att vi har block. Men det är inte säkert att vi har i varje beslutsfråga. Det är faktiskt så att några är politiska vildar, andra kan ju kanske inte följa partipiskan i alla frågor. Så att varför ska man liksom räkna det som block hela tiden?
Mm.
Ja, och dessutom är det ju så att de representerar ju oss. De här 349 ledamöterna, de istället för att vi ska gå och göra folkomröstning om varenda fråga. Mm. Utan de är våra representanter. Alltså borde alla de rösta. Det är ju konstigt om man gått ner till 349 från 10 miljoner, så tycker jag. Så att,
ja, men jag fattar. Men hur tänker du då?
Då tänker jag så här. Ja. Okej, jag har ett förslag till Andreas Norlén. Utveckla ett system, ett datasystem, där man kan rösta med bank-ID för de som inte kan närvara. Dessutom, nummer två, de ska kunna lämna en fullmakt till en kompis, kollega eller så. Låt säga att man kan tillåtas göra en fullmakt åt en annan, så att säga.
Mm.
Och det tredje är att man ska kunna förtidsrösta. För man vet att jag inte kan vara där på fredag, men jag är där på onsdag, så kan jag gå in till Norlén och lägga min röst i förväg. Dessutom så ska den här röstningstavlan, jag vet inte om den går att se på webben, men den ska absolut ligga på webben live när de röstar. Så att både folket, men också den som inte kunde närvara, kan se att den rösten hamnade rätt. Så att säga.
Björn,
så att den går ju att lösa. Så att
jag fattar, jag tyckte det här lät som ett himla konkret förslag och en lösning, så att säga. Jag tänkte på det när du sa med det digitala, att man ska kunna rösta på distans då med BankID. Tänk om hur säkerställer man att det inte är kapat av någon främmande makt då, den rösten?
Ja, för det första så ska det ju bara vara i undantagsfall, de som inte kan närvara. Så de kanske är i minoritet, men dessutom ska de kunna verifiera och se att det blev på rätt röst.
Mm.
Ja.
Mm.
Så att, och kan man inte, så kan man lämna fullmakt. Det blir väldigt svårt att kapa. Dessutom bygger vi våra system på att vi har bank-ID, och det är ingen som säger att det ska kapas. Det går säkert att lösa.
Jag tycker att det här låter som en
bank-ID, fullmakt, förtidsrösta och visa tavlan. Ja.
Björn, alltså det, väldigt konkret. Jag vet inte om någon kan egentligen motargumentera här, men det hade varit roligt att höra. Ring 020 22 10 10. Ha det så bra, Björn.
Ja, tack detsamma.
Tack.
Ha det gott.
Ja, det är sant. Hej. Vi drar till Arvlinda, Gagnef. Lars-Olof Andersson har vi med oss där. Hallå.
Hej, hör du mig?
Jajamän, hör dig.
Ja.
Himla tur det, med att du vill prata om kommunikationssamhället.
Just det, Arvlindan heter
det. Ja, Arvlindan var det. Ja, just det.
När det gäller kommunikationssamhället, när det gäller samhällsstörningar vill jag prata om, då lever vi i en farlig tystnadskultur.
Mm-hmm.
När internet slutade cirka 14 timmar i vår by arbetsledaren i Gagnefs kommun. 2 på natten i fredags där, till 16 ungefär samma dag. Jag ringde min operatör som ville att jag skulle felsöka mitt hus. TV fungerar inte, ej heller paddor eller digitala tidningar. Ingen koppling till banken, ej telefonnummer sökningar eftersom vi inte har någon telefonkatalog längre. Va? Mm. Jag åkte till Borlänge, där har mitt här i fritidshus, alltså, där har lägenhet på 2 timmar. Och där fungerade allting. Sen när jag åker tillbaka går jag runt och frågar med grannarna överallt och det är samma fel och alla skruvar på sina apparater så de blir ännu mer fel än innan. Och vi har olika operatörer också, så att jag vill inte säga någonting om just min operatör. Mm. Jag i huvud taget så ringde till kommunen, fick svar att de vet inte alls vad var något fel och de har inte fått något klagomål. De kopplade mig till Dalakraft. De visste ingenting. Ingen hade klagat heller. Jag ringde lokalradion. Han visste inget. Ingen hade klagat. Jag frågade om han kunde gå ut med ett meddelande. Det kunde han inte för han hade inga bevis. I min upprördhet kom jag med ett okvädningsord när jag trodde att jag var frånkopplad. Jag vill bara be om den journalistens ursäkt, för det var olyckligt bara.
Ja, ja.
Men till saken, ja. Samhällsstörningar.
Mm.
Söka telefonnummer gick inte, telefonkatalog finns ju inte. Varna grannar om grannsamverkan. Gick ju inte via telefonen.
Jag förstår det. Men om vi tar det till, vart vill du komma då?
Då vill jag komma till att jag har jobbat med de här sakerna. Jag jobbade i Räddningsverket en gång i tiden. Det här med skydd mot olyckor. Det finns en lag om skydd mot olyckor. Då ska man ringa kommunen i första hand. Men att radion inte heller kan gå ut med och säga att det är så här så att vi ska ligga skruva sönder våra apparater hela tiden. Det finns många gamlingar som blir utan te. Och jag kan inte nå banken. Jag kanske vill köpa aktier. Den dagen det var så helst.
Det blir problem.
Ja, det blir ett jätteproblem. Man finns
men,
liksom.
Jag ska bara säga det här med radion. Att jag kan förstå. Alltså det blir ju problem om inte radion har tillräckligt med uppgifter. Alltså man kan ju inte gå på en enskild och säga att det är ett stort problem. Då måste man dubbelkolla lite grann uppgifterna. Så jag kan förstå att radion resonerade på det viset så man inte går ut med felaktig information. Men...
Det är därför jag ber honom om ursäkt.
Ja, men Lars-Olof, du har ju rätt där. Det här behöver ju liksom komma ut om det, alltså, eftersom det nu verkar vara så att det var ett större problem. Men vad tänker du? Vad ska vi göra åt det här då?
Alltså jag tänker på civilt försvar och lagen och skydd mot olyckor. Hur kan vi varna varandra om det nu är, det är ju krig ute i världen och vi vet ju inte om vi blir anfallna. Och här finns det inget, liksom, ingen som bryr sig och jag vet fortfarande inte vad som hade hänt under hela de här 14 timmarna. Jag tycker det är roligt.
Jag fick härifrån, en kollega här skickade precis, SVT har rapporterat om att man ska kunna få så kallad nationell roaming, att operatörerna, telefonoperatörerna skulle ge det när allt annat läggs ner då på något vis. Har du hört talas om det?
Nej.
Nej.
Jag är 7 år så jag är pensionär och inte så där jättebra på alla de här.
Det är som att de ska kunna slå på det då på något vis, en nödlösning liksom. Ja, jag har inte hört talas om det heller, men det kanske finns något där, men uppenbarligen funkar det inte i din situation då. Hur länge fick du vara utan då?
Det gjorde ju inte det med mina grannar heller. Nej. De hade andra operatörer och alla operatörer vill inte höra om att det måste vara någonting större. Och att jag ska leta och ligga på golvet och ta fram massa siffror och sånt där.
Ja men det låter ju inget bra det här. Alltså, men jag hoppas att det blir någon ordning på detta, att fler lyssnar och kanske tar till sig, jag vet inte. Men du får också kolla med...
Det är ju någonting för myndigheterna, framförallt då den nya myndigheten som heter Myndighet mot Svar.
Ja, just det. Ja, men vi tar det med oss och så ser vi om det blir fler som vill prata om det här. Det kanske är fler som har varit med om samma sak. Lars-Olof, tack så mycket för att du ringde in.
Ja, men tack själv.
Tack, hej. Nu tar vi ett samtal, ett lokalt samtal blir det för mig som står här i Umeå. Bernt Olofsson, du ringer också härifrån. Vad vill du prata om?
Jag vill att vi ska bojkotta Eurovision.
Jaha, varför då?
Jag fattar inte. Att Israel kan slakta hur många människor som helst utan att få några konsekvenser.
Det var ett hårt ord, så att slakta har de ju inte gjort faktiskt per definition.
Ja, det är tusentals. Det rör sig alltså om 70 000 människor och många är barn som inte alls är med i något krig.
Ja,
jag fattar inte att inte Sverige kan För Sverige har ju till och med vapenavtal med Israel.
Mm.
Och så ska vi vara med och hylla.
Ja, det har ju kritiserats deras agerande. Men de anser ju att de försvarar sig då, Israel. Men okej, du tycker i alla fall på grund av detta att Israel inte ska få vara med i Eurovision. Och därför bör alla bojkotta Eurovision. Det är din åsikt då?
Ja, precis. Jag tycker att vi som individer ska bojkotta med att inte delta i omröstningar. Så vidare. Visa att jag fattar inte att vi inte har... Det blir åtal om någon ställer ut äpplen framför en riksdagsman. Men Israel, de får bete sig hur som helst utan att det får några konsekvenser. Det finns ingen som...
Konsekvenser finns det väl ändå med tanke på hur mycket alltså, olika länder runt om i världen har reagerat på liksom, kriget och, parterna, liksom, hur det ageras där. Och vill få stopp på kriget också.
Sverige har inte reagerat. Sverige har inte reagerat. Och sen är det som att nöjesvärlden, den kan få, och idrottsvärlden, den kan ha som helt andra moraliska kompasser. Jag förstår inte varför vi inte kan stå upp för att fred ska råda. Och Israel är så totalt överlägsna när det gäller sin krigsförmåga. Så det är, jag tycker att det är en slakt för dem.
Ja, du tycker det, men det tror jag inte alla håller med. Men du, Bernt Olofsson, det är ju därför det är bra att vi har ett sånt här program så alla kan få ringa in med sin åsikt. Ni som inte håller med Bernt, ring gärna 020-22-10-10. Bernt, vi ger plats för dina åsiktsmotståndare. Eller det kanske finns någon som tycker samma sak.
Jag tycker att Lisa gör det bra som säger att hon inte tycker. Jag tycker också att de artister och länder som bojkottar, de högaktar jag.
Ja, men vi har förstått var du står någonstans i frågan. Tack så mycket för att du var med. Nu släpper vi på andra här i programmet. Det är alltid roligt att få en het diskussion om såna här viktiga frågor ändå. Det är ju ändå demokrati i sin essens. Marta Nässén, Stockholm. Hallå, hallå.
Hallå,
hej, jag hörde detta av en kollega. Det var ju faktiskt så att det var ju Thomas förra veckan som programledde och då uppmanade 100-åringar att ringa in med anledning av att David Attenborough fyllde 100 år. Och då, du hörde detta?
Ja, jag hörde detta och satt och väntade på att någon 100-åring skulle ringa. Men när det inte hände så ringde jag och då var det lite för sent för programmet på fredag.
Ja, men nu får du vara med.
Ja.
För du är 100 år.
Jag är 100 år. Om 4 månader är jag 101.
Oj. Alltså jag vet, jag tycker ändå att det är coolt. Jag måste få säga det. Jag tycker det är coolt.
Ja.
Tresiffrigt.
Ja, precis.
Ja, men tycker du det är speciellt också?
Nej, jag gör inte det. Jag förstår inte att alla människor tycker det är som speciellt att bli 100 år. Men när man är mitt i det och för alla åren därefter så känns det inte så märkvärdigt.
Nej, men tänk vad mycket liksom, alltså, det är inte säkert man lever så länge. Alltså, det kan hända saker längs vägen. Man kan bli sjuk eller allt möjligt. Så är det väl därför man tycker det är så häftigt när någon lever till att bli 100. Ja. Att liksom, ja, man har...
Det är ju sant. Ja. För att min dotter har ju gått bort och det är ju 20 år sedan. Mm. Så jag har ju varit med om det också.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Jag har det bra och då flyter dagarna på.
Ja, det är bra. Men du, får jag fråga dig? Alltså, för förra valet då gjorde jag en intervju med någon, den äldsta väljaren i Västerbotten och sen tog jag den yngsta också och försökte jämföra deras olika perspektiv. Det är ju valår i år, så jag måste nästan fråga dig, alltså, hur tycker du att Sverige fungerar nu för dig som 100-åring?
För mig fungerar det bra. Jag har det bra och jag tycker det går bra. Och sedan bryr jag mig inte om hur det sköts, för att det har jag inte med att göra och kan inte göra någonting åt det heller.
Jo, men, du kan ju rösta.
Ja, det har jag gjort klart. Jag kan inte gå och rösta för jag ser för dåligt. Det är mitt stora problem, det är att jag ser dåligt.
Ja, jag förstår.
Men så länge jag kan klara mig själv någorlunda så är jag nöjd.
Ja, Bor du hemma? Eller,
Ja. Nej, jag bor hemma och sköter mig själv. Jag har hjälp med städning, men det är allt.
Ja. Ja, du, Marta, det låter ju som att du har det väldigt bra. Vad härligt att du, du kände att du ville ringa in här och berätta om detta.
Ja. Ja.
Vad tror du att alla har det lika bra då? Som är i din ålder?
Nej, det har man det inte, för att många kan ju vara sjuka och många känner sig ju väldigt ensamma, har jag hört. Men det gör inte jag. Jag mår bra i min ensamhet, och sedan kan jag ju gå ut varje dag, och det gör jag. Och vi har jättefina parkvägar här som jag kan gå på, och då träffar man alltid någon som pratar med en och sådär. Det tycker jag är trevligt.
Ja, så härligt att höra, och så viktigt också att få höra. Det är inte samma för alla.
Nej, så
alla röster
inte.
Är viktiga att få höra, så vi får lite perspektiv på saker och ting. Tack så mycket, Marta, för att du var med.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, och fortsätt lyssna. Ha det gott. Hej då.
Ja, tack. Hej, hej.
Vi ger oss till Åmål där vi har med oss Thomas Lindström. Hallå, hallå.
Hej.
Hej. 100 år. Det vore väl något att fylla, va? Tänk om vi kunde bli så gamla.
Det var inte dumt.
Nej, då har vi nu, eller ja, man hoppas ju i alla fall att man kan få må så bra som Marta verkar göra. Men det var inte det du ville prata om. Du vill prata om något annat.
Ja, det här kvittningskaoset som de hittar på.
Ja.
Och det är bara en... de har riktat strålkastare mot något helt annat än vad som skulle ha skett om de inte hade fuskat med de här två som gick och rösta i alla fall. För då hade regeringen förlorat det här valet. Den röstningen.
Omröstningen, ja. För det var två vildar som från SD som röstade med oppositionen, så att säga, i den här frågan.
Ja, som var utkvittade och sen gick och rösta ändå. Då.
Mm.
Men om de inte hade gjort det, då hade fokus legat på att vi har fått en minoritetsregering i Sverige idag. Och det är det de försöker då riktigt strålkastra bort ifrån. Vi har alltså en regering som inte har majoritet i riksdagen idag.
Mm.
Och det är alltså Ulf Kristersson som försöker att ha i det här narrativet att de är enade och alltihopa fram till valet. För han vill inte framstå som att tappa majoriteten, han tappar makten i riksdagen.
Ja, just det.
Det är det som har skett.
Ja, ja.
Och att ingen journalist i hela Sverige tagit upp detta tycker jag är helt otroligt. Alltså.
Ja. Ja, det är ett intressant perspektiv på det. Nej, jag håller med dig. Jag har inte hört just den vinkeln på det hela. Men det har ju pratats om att de här två vildarna rustade med oppositionen. Ja. Det har det ju pratats om en del.
Mm. Och hade jag varit SD eller tidigare regering så har jag gjort likadant. För de försöker att få det här till att framstå att vi har en enad höger hela vägen fram till valet. Och det har de inte nu. De är en minoritet. Nej.
Vad tror du då? För det är inte helt ovanligt. Det kan ju bli så. Vi har sett andra länder där man har minoritetsregeringar. Att man får liksom, har svårt att få till en majoritetsregering. Vad tror du? Kan det vara framtiden för oss, så funkar det bra?
Ja, det tror jag inte är så bra. Men just att journalister inte tagit upp det, borde de sätta ner i en grupp och tänka efter varför är det så? Varför funkar det så dåligt? Försöker man mörklägga? Står de på en sida? Står de på riksdagen och regerar, eller regeringens sida, eller journalister? Det kan jag inte tänka mig.
Man gör väl sitt bästa för att sälja in sitt alternativ. Det gör väl båda sidorna, tänker jag.
Visst.
Ja. Men du, Thomas, bra, nu har ju du lyft detta då. Då tar vi det här med oss vidare in i detta snack. Vi har med oss, du får ha det så bra, Thomas. Stanna kvar och lyssna, för vi har en till åsikt i detta. Ja, hej. Solna, i Solna har vi med oss Nissam Kimonen. Hallå, hallå.
Hejsan, hej.
Hörde du det här Thomas hade att säga?
Ja, jag lyssnade. Alltså, jag håller med Thomas, måste jag säga, överlag. Men jag... Jag tänkte bara kommentera på det här med att i och med att det, jag läste på Aftonbladet häromdagen att tydligen så är det röstning en gång i veckan ungefär i riksdagen, och att det som norm är ett 50-tal frånvarande ledamöter vid varje omröstning, och att det i sig är liksom sjukt problematiskt när man har liksom en 350 folkvalda representanter som får en 90 000 i månaden för att representera folket, och att de på avgörande dagar är en så stor andel som är frånvarande. Självklart ska det finnas utrymme för att folk är sjuka och folk vabbar och så vidare.
Ja.
Men att man har tagit in i system att en så stor andel inte är där den dagen i veckan när de ska vara där. Och den dagen i veckan som de får väldigt mycket betalt för att vara där, det är ju liksom, det är ett helt annat problem i sig liksom, som man skulle behöva liksom ta itu med, och som vi som liksom som röstar, jag är inte svensk medborgare så jag får inte rösta till riksdagsval, men de som röstar borde liksom kräva mer av sina ledamöter och förvänta sig mer.
Att de ska vara på plats och så, menar du?
Ja.
Alltså, men vad tänker du om de är sjuka och sådär då?
Nej, men självklart så ska det finnas det ska ju finnas alltså verktyg för dem att kunna medverka trots det. Men när det är liksom som norm att en sjättedel av riksdagen är frånvarande vid varje omröstning, det är att tvivla starkt på att det är en sjättedel som är sjuka eller har giltiga anledningar. Mm. För andra har ju liksom, det finns ju ledamöter som har andra uppgifter som, som kan vara utomlands och så. Men 50 stycken tillhör på veckovis. Mm. Det kan inte liksom... De kan inte alla ha giltig anledning. Det finns ingen möjlighet i det. Ja. Alltså det är aldrig godast funkat på en arbetsmarknad om på avgörande dagar då arbetsplats är en sjättedel frånvarande.
Jag fattar. Jag såg att du hade... Jag tänker vi nöjer oss med detta så tar vi och går vidare med ett sista samtal från en annan person. Ska vi säga så?
Får jag bara kommentera på det Bernt sa tidigare också från Umeå kring det här med Israel och Eurovision.
Alltså, och det här, kan vi hålla oss till ett ämne per inringare så blir det i alla fall rättvist, tänker jag. Ska vi säga så? Du får ta det en annan gång.
Jag får ringa in en annan gång.
Ja, det får du göra. Just. Men tack så mycket, Lisa, för att du var med. Hej.
Tack.
Vi hinner med Ulf Nilsson på detta viset när vi avrundar samtalen med ett ämne. Vad säger du, Ulf? Vad vill du prata om?
Jo, det är ju kunskapskanalen. Jag är helt emot att SVT lägger ner den. För att det är ju liksom där som de intressanta programmen finns.
Jaha!
Det är ju det här det är sparpaketet då som de motiverar det med.
Ja. Och det tycker du är fel. Då skulle man spara ner på något annat enligt dig då?
Ja, det är väldigt likriktat utbud i kanalen i SVT. Så att... om man inte är intresserad av dokusåper eller matlagningsprogram och så har man liksom inte så mycket att titta på där överhuvudtaget.
Det tycker du inte?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Och det finns ju alla de här reklamkanalerna. De kör ju sitt utbud. Och då gör SVT sin version på samma tema istället för att ta med lite mer intressanta program som har fakta inriktning då, dokumentärprogram.
Ja.
Det saknar jag oftast i
tittar du...
SVT. Och då har ju kunskapskanalen varit ett bra alternativ då. Men nu ska man ta bort den också. Då...
Ja.
Ja.
Men det verkar inte vara så många som håller med dig. För orsaken vad jag kan förstå är att det är för få tittare. Så det verkar inte vara så många som tycker som du.
Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men jag tycker att det om man tittar på utbudet i kanalen så kan det inte vara nödvändigt att ha så likartat utbud som reklamkanalerna har.
Jag får härifrån en kollega skriver in här till mig att innehållet ska tydligen flyttas till SVT2, Urplay och SVT Play. Så de där programmen du gillar kanske bara kommer att finnas kvar ändå fast på andra kanaler.
SVT Play säger du?
SVT2, Urplay och SVT Play. Skriver SVT i ett pressmeddelande. Ja, vi får se vad det blir där i framtiden. Om det inte rättar till sig och du har fortfarande åsikt i denna fråga får du ringa in igen. Ska vi säga så ser vi om det ordnar upp sig eller om det blir dåligt så får du ringa in igen.
Jag vill lägga till det också att numera så betalar man ju licensen via skatten.
Ja.
Så att man borde ju få lite mera att säga till om ändå.
Ja, men du, bra. Då fick du det sagt också. Ulf, jag måste runda av programmet här.
Ja, tack. Okay.
Ja, tack så mycket. Hej. Ja, det är så att vi fortsätter även imorgon så det finns mer tid för åsikter. Grejen är att det är ju så att vi har fått er att välja de viktigaste frågorna i valet för er. Ni har fått rösta fram och då imorgon så drar vi igång denna satsning med fokus på era viktigaste frågor i valet. Imorgon handlar det om vården. Då kommer jag stå utanför Sollefteå sjukhus som blivit en symbol för neddragningar. Men ni kanske vill prata om något lokalt exempel där ni bor eller om ni vill prata om det i stort inför riksdagsvalet i år. Vad tycker ni? Telefonnumret är ju förstås 020 22 10 10. Och tiden är precis som vanligt. Och samma kanal också. Jag som jobbar idag heter Steffen Renklint, producent Erika Dahlgren. I Slussen Julia Hansson och Daniel Nijim, ljudtekniker Bo Andersin och digital redaktör Elias Olander. Och vi hörs som sagt imorgon igen. Kom till Sollefteå sjukhus eller ring in till programmet 020 22 10 10. Vi vill höra era åsikter om vården.